In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej på er, Jesper här. Hänt på restaurang är en podd där vi läser upp historier som blivit inskickade av både restaurangarbetare och gäster. Skicka gärna in din egen historia på våra sociala medier som du hittar i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i din poddspelare. Nu kör vi!
Det här är ju Erik Lallerstedt. Nej, det är han Mannerström. Är det Mannerström?
BNS-entusiast.
Ja, det här är roligt. Vad fan är det där?
Charlie,
vad är det för någonting? Kom det där ur själva ringmuskeln på?
Han råkar få en gummisnodd på snaben.
Det är den, ja. Är det hans pappa som tittar in också efteråt och undrar vad det som händer?
Ja,
är det den killen?
Jag tror det. Han jobbade upp ett backen.
I have no idea.
Då kör vi rock'n'roll. Hallå där ute och välkomna till Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som vi spelar in här på Cutting Room, den här världsberömda studion i Stockholm. Jag höll på att komma bort mig. Jag heter Jesper Borgenstrand och jag är här tillsammans med tre olika typer av leksaker man kan få i ett cornflakespaket. Det är Henrik Olsen, Jens Fritjofsson och Charlie Petrelius!
Ja, det är underbart.
Jag ber om ursäkt att det där låter lite ofokuserat, men jag lyssnade på min egen röst och funderade på hur det lät medan jag pratade, vilket alltid är en dum idé om man inte är någon typ av sportkommentator, för då är det enda man egentligen lever på.
Ja, eller om man är en överdrivet narcissistisk. Man ska inte lyssna på sin egen röst i onödan. Däremot var du inne på rätt spår. Det är en anrik studio vi sitter i. Det här är ju, vad ska vi säga, Sveriges motsvarighet till Abbey Road, skulle jag säga.
Ja, det kan man säga.
Berätta.
Varför är det?
Du tittar på mig som du vill ha någon form av confirmation.
Jag ville bara försöka få upp det här på rätt nivå. Vi ska ändå prata om någonting som är väldigt seriöst, det här med restaurangkultur.
Vad har spelats in för hits då, om vi blandar och ger lite?
Inga alls. Nej. Jo, men det har det säkert gjort. Benjamin Ingrosso, Sara Larsson, lite så. Madonna, ni vet vem
Abba.
Vi pratar om.
Abba. Ja.
Vår stora svenska guld.
Håkan Hellström.
Håkan.
Håkan Brockan.
Robin.
Det är en hel del. Vi sitter dock i källaren där ingen av de här människorna har varit någonsin. Utan,
Madonna
har bajsat.
Ja, men det där har vi pratat om så många gånger. Så
jag är fortfarande men, lika starstruck.
Kanye West har ju, eller Jay-Z som han
just
numera
det, Jay,
heter.
Jay.
Han har ju varit här och arbetat.
Mm, han har varit här och lyssnat.
Lyssnat har han. Han var härligt.
Behövde han en studio för
tillsammans med Daniel Ek.
Hörru, Kanye,
killen som uppfann Spotify. Ja, jag vet inte om jag gillar honom. Men det hör inte hit.
Han tappade lite med hela den nazistgrejen. Han gick hårt på det. Älskar Hitler. Det var en unik kommentar att lägga.
Det här måste jag säga. Det är news to me. Men vad spännande.
Kanye.
Kanye.
Jag tror det var Daniel Ek som
ja,
har sagt det.
Jag har inte attackerat Daniel Ek.
Liksom, nej, nu ska jag inte säga
om
det.
Jag kan inte uttala mig om Daniel Eks inställning till nazister. Men jag vet att Kanye yttrade vid några tillfällen att han är förtjust i Brother H.
Ja, han älskar den där gubben. Ja. Men det här är inte ett program som handlar om nazist främst.
Nej.
Om nazist. Jag kan inte prata. Jag har tappat det. Ni får nog bära upp det här programmet istället för mig, grabbar. Jag är ledsen.
Det här är ett program som inte ska handla om nazism, utan snarare om krogen, som den var förr i tiden.
Ja!
Du börjar på något sätt axla Jespers roller. Du tar för dig mer och mer. I love it.
Det går inte.
Nej, det är jätteskönt. Så
vem kan utvecklas i skuggan av en sån gigant? Ingen.
Härligt. Mm. Idag ska vi prata om krogen förr i tiden.
Just det. Mm. Nice. När du säger förr i tiden, vad är perspektivet där? Är det förrgår eller är det
2016-2018?
Ja,
guldåldern. Nej, men vi har väl lite olika, de flesta historier tror jag utspelar sig 80-90-tal som jag inskickade. Mm. Jag har en liten kaka som går tillbaka till 1200-talet faktiskt.
Ja, men det är... Respekt!
Ja, vi kan spara på den karamellen aningens. Kan jag tycka.
Det här tycker jag är intressant för att någonstans så i mitt huvud föds en liten tanke. Vad är per definition världens första restaurang där man faktiskt bytte saker för att få mat på en tallrik typ?
Världens äldsta restaurang nu i bruk.
Ja.
Jag vet inte riktigt var den ligger, men jag tror
i Barcelona.
Nej, det där är inkorrekt.
Nej.
Jo, det är det visst.
Nej.
Jag har nyss kollat på ett YouTube-klipp där världens äldsta restaurang noterades. Holländsk kunskapa.
Mm. Jag läser innan till. Restaurant Bontin in Madrid, Spain has probably been the...
Barcelona, sa du.
Ja, men Restaurant Bontin i Madrid grundades 1725 och är fortfarande in operation, och det är Guinness World of Records som har registrerat det här som världens äldsta restaurang.
Det där, min gode man, är så ofantligt inkorrekt. Så att,
men alltså, skyll på internet.
Ja, jag tror att världens äldsta restaurang går tillbaka till om det är 800- eller 900-talet.
Som är fortfarande i drift.
Jag tror att den ligger i Wien, om jag inte minns helt.
Mycket tror och...
Jag tror ingen där ute får faktachecka det här.
Men enligt, får vi på tafsen igen.
Ja, men enligt det här YouTube-klippet som jag såg, som där och då kändes trovärdigt. Så någonstans runt 800-900-talet.
Hur gjorde man förr i tiden? Då var man tvungen att gå till någon som faktiskt visste saker och ting. Och så fick man fråga, ursäkta mig, men vet du vad som är? Och så sa han, ja, det är så här. Nu är det ju, nu till och med så googlar man, och sen så när man läser det så är det en killgissning. Det är helt otroligt.
Exakt, killgissning i kvadrat.
What's happening?
Däremot så har jag varit i Pompeji. Och ni vet den staden som varit ödelagd av
vulkanen
Vesuvius i Neapel där. År 79 tror jag det var.
Mm.
Ja. Och där så på riktigt så var det ju restauranger och sånt längs gatorna som har bevarad mat. Som man faktiskt fick titta på.
Oj, vad innebär bevarad mat? Är det frön? Och...
Efter ett vulkanutbrott är det väl aska för fan?
Ja, de är helt brända. Det är korrekt. Men det var olika bröd och det var någon fiskrätt.
Nej.
Okay.
Vesuvio.
Ja, det var... It had to come.
Däremot så är inte deras restauranger öppna för business längre, men de var ganska gamla.
Ja. Ja, men okej. Men jag skulle faktiskt vilja att vi går och tar fram det här utan att anlita någon tjomme på YouTube.
Charlie Petrelius har fakta.
Ah.
Charlie Petrus har hittat fakta.
Okay.
Ni kan faktachecka mig nu.
Okay.
Det är en restaurang som heter Peter och sen ett efternamn som jag inte ens försöker uttala.
Okay.
Finns i Salzburg i Österrike. Mm-hmm. Och den grundades år 803.
Och är fortfarande
aktiv. Finns det en bild på den? Inredd 2023.
Ja, säkert.
Eller?
Men på riktigt, det här visar bilder där. Men 803 är den här restaurangen grundad.
Varför är din skärm så in i helvete mörk?
Man har ingen batteri kvar.
Okay. Jag är student, jag måste spara på allt.
Vad säger som att vi struntar i den diskussionen och rullar in på en skön story?
Gärna.
Jens Frithiofsson.
Ja, tack, höll jag på att säga. Ja, vad vill du? Aggressiv. Det här är på temat förr i tiden, inskickad av Lars Olof Sjöström.
Härligt.
Han minns en beställning av en råbiff på Sturehov. Jag fick in den med en massa tillbehör. Ursäkta, men jag har faktiskt inte beställt en konjak. Det är tillbehör, kom svaret, pilsnabbt. Och det här var troligen i början på 80-talet. Så på början av 80-talet då var en konjak ett tillbehör till råbiff. Jag tycker jag är lite sexy.
Genialt.
Ja, herregud.
Ja, du häller ju en konjak i råbiff. Jag har aldrig gjort det.
Nej, jo.
Jag tänkte väl att du hade det. Det var därför du fick den historien.
Ja. Men det är ingenting som man häller i sig själv. Liksom.
Man blandar
ju ihop den.
Har du aldrig testat det, Charlie?
Aldrig testat. Var lyckligt ovetande om den här
trenden.
Är det någon speciell konjak? Vilken som helst?
VSOP. Nej, men det är konjak bara.
Konjak,
det är nog inte den absolut bästa. Det är ingen ordage liksom.
Jag har aldrig testat det. Jag känner inte heller till det. Och då har jag ändå jobbat på Sturehov.
Ja.
Är det här någon trend som fortfarande lever kvar i det svenska folkhjärtat?
Nej.
Nej,
den håller väl på att försvinna. Jag jobbade med en kock som nästan skällde ut hela bordet som vi satt med när vi var ute och åt. Mm. För att folk inte beställde in konjak till sin råbiff. Så han tvingade oss alla att göra det. Mm. Så att alla som tog råbiff, vilket var ungefär 75% av crowdet, eftersom det här var ett restauranggäng, tog in 3 cl lite konjak och hällde i råbiffen.
Underbart.
Är det bättre än en naturell råbiff?
Det är väldigt gott, så kan jag säga.
Okay.
Men råbiff naturell är också väldigt gott.
Mm. Väldigt, väldigt gott.
Det är som att säga vilken av sina barn som man älskar mest.
Det är äldsta, givetvis.
Ja, okay.
Men jag tror också att det är svårt liksom, med alkohol politiskt att tvinga på folk en konjak så fort de beställer en råbiff. Så att det där,
ja.
Vi bor ju i ett land av små människor.
Så är det.
Som inte vill att vi ska kröka ner oss.
Nej, jag är bara 1,70.
Varför luktar det bränt här inne?
Jag vet inte.
Nej, det är den här jävla tequilan.
Ja, det är tequilan som luktar ruggigt.
Det luktar lite.
Varför tittar du på Charlie? Han skulle kunna bo i en tequila. Och ändå. Det är min. Ja. Skål på er. Skål.
Av någon anledning så är det valda medlemmar i gänget som dricker en tequila med kokosnötsflavor.
En sån 1800, vad heter de?
1800 heter den givetvis.
Ja,
jättebra tequila. Ja.
När började ni, minns ni ert första restaurangbesök mot bakgrund av att det var lite längre sedan?
Nej, jag kan inte komma ihåg mitt första, men jag kommer ju givetvis ihåg de fantastiska kvällarna i Karlstad där jag är uppvuxen med familjen. Mm. När man gick på restaurang och fick beställa en pizza och det var rök i hela lokalen på den tiden man fick röka in. Så mina första restaurangupplevelser är ju i samband med den här marinerade Marlboro-doften som osar i lokalen.
Mm. Ja, men det där var ju en klassiker. Mm. Det var ju alltid gula blender mellan varje jävla rätt. Mm. Och det innebar att du hade ständigt någons fimp i öronhöjd. Höger eller vänster sida. Valfritt kan man säga.
De enda gångerna som någon sa till var när det kom in barn. Och då fick man blåsa åt andra hållet.
Ja, men det var 100% så.
Ja, men så var det ju.
Respect!
Ja, och det som var så sjukt var att det var ingen som reagerade på det här.
Nej, fimpa i tallriken.
Det fanns ingen som helst. Det var inget konstigt.
Det var norm.
Nej, men fimpkoppen var ju för fan ingjuten i själva bordsskivan.
Ja,
det var ingen snack om saken.
Nej. Jag menar, stod det så här rökning ej tillåten, då var det liksom wow, what?
Ja, det är någonting som inte stämmer där. Ja.
Var det här någonting som ni saknar i det?
Inte alls. Nej, inte ett jävla dugg. Jag rökte, jag tyckte jag var cool när jag rökte. Och det var way back. Ja. Och då satt man och rökte så här, man käkade. man kunde ta en tugga och sen så drog man några blossar.
Det är dekadent.
Ja,
det är liksom extra allt. Och jag uppskattar lite det på a twisted kind of way.
Ja, men du gillar också fortfarande att röka. Jag menar, jag slutade tycka att det var nice för en stund sen. Däremot så kommer jag ihåg hur jävla skönt det var när förbudet kom och man kunde äta utan att behöva blir rökförgiftad. Det var en uppdatering.
Jag minns ute i Bålsta på en nattklubb där som jag jobbade. Det var också en restaurang. Den kocken, han rökte pipa i sitt kök. Medan han...
Captain Haddock.
Captain
Haddock.
Nice. Nej, men det är Jesper, ditt första restaurangminne, kommer du ihåg det?
Jag kommer ju från en arbetarfamilj, va?
Givetvis.
Vi hade inte råd att gå på krogen.
Vi
stannade på McDonald's när vi får ner till Stockholm för att träffa liksom barndomsvänner. Så jag var första gången på krogen som gäst när jag var 15 år gammal.
Mm. Rökte man på Donken då?
Nej, gjorde man inte. Men när jag var där 15 år, då rökte ju folk. Ja. Men då minns jag det väldigt väl, för då beställde jag in en lövbiff med pommes och bea. Jag tyckte det var så jävla gott.
Mm. Mm. Elefantöra.
Gud vad gott.
På anrika gamla bykrogen i Orsa.
Mm. Du då, Henke?
Mitt absolut första minne, jag kan inte säga hur gammal jag var, men det måste ha varit på typ någon Kina-krog eller sånt där med en sån liten damm inuti restaurangen. De har såna gigantiska guldfiskar. För jag vet att jag blir dragen i örat av morsan för att jag håller på att mata de här guldfiskarna med fimpar.
Jens, du då?
Du är en sann djurvän. Nej, det kommer jag absolut inte ihåg. Jag tror att mitt första minne är New York. Då vi gick på Grand Central Station, deras ostron bar där nere.
Fy fan vad dekadent.
Ja, verkligen. Men
det är nog mitt första restaurangbesök. Så,
ostron i New York är ditt första restaurangbesök. Ja. Fantastiskt. Hur gammal var du då?
Var väl 6, va? Sån här sex
du pass. Började käka ostron, du var 6.
Nej, det gjorde jag inte, men jag var där. Jag minns också att jag tyckte att de där molluskerna såg helt äckliga ut. Mm. Men min pappa gillar den tillsammans med en draja, va?
Ja, så att, fantastiskt.
På väg till jobbet. Det var det som är så underbart med New York. Det är liksom så här, innan man kommer till jobbet, då hinner man dra i sig 12 ostron och 2 drajer.
Det är underbart. Ja.
Livet på en pinne.
Ja. Nej, men så det, och sen dess har det ju varit ganska mycket. Det jag slår, när jag tänker efter på det här med restaurang, att det är så många krogar som har konkat. I Stockholm, jag menar, hur hög omsättning har det varit på ställen? Det är ju helt bizarrt egentligen när man tänker efter, att man förstår att det är inte lätt att hålla en krog vid liv över tid.
Jag har en
insikt i det här, eller en insikt, en tanke. Ursäkta mitt
wow,
ovårdade språk. Jag tror på riktigt att det är svårare idag att starta en inom situationstecken intressant restaurang. För folk idag, jag pratar givetvis om den yngre generationen, Generation X, de är inte intresserade av att gå på restaurang på samma sätt. De vill ha sin jävla burgare och sin bärs.
Så kan det
vara. Deras restaurangupplevelse. Mm. Att gå på en restaurang och köpa en lövbiff med pommes och bea, som var det fina det, på den tiden. Det finns ju inte kvar idag.
Nej.
Idag ska man ha tacos, burgare, kanske en pizza. Det finns ingen som vill ha en lövbiff.
Jag tror att problemet är också att folk har börjat ringa Foodora och Uber Eats och alla de här.
Precis, restaurangdödare.
Ja, men i större omfattning. Så att när man tidigare så här samlade ihop lite stålar och på fredag så går vi ut och käkar på den här roliga krogen, så sitter man och käkar fast food 4 dagar i veckan via de här apparna.
Men det är ju också det. Jag tror på en ljusare framtid. Nu är ju min IT-bubbla ganska liten. Men
är du kristen?
På min TikTok så ramlar det förbi ganska ofta såna här liksom krogrecensioner, och då ballar coola 18-19-åringar.
Ja, men exakt. Influencers.
Som går på fräcka ställen. Ställen liksom så här vietnamesiska ställen som är autentiska. Ett marokkanskt ställe snurrade förbi. Mm. Man börjar bli hets med sådana här birriga tacos som är coolt som fan just nu. Och om det här får snöbolla vidare, så tror jag förhoppningsvis att det kommer kanske inte rulla över hamburgerhysterin, men i alla fall liksom tuta i den lite i ryggen och säga hej, här kommer vi. För den nya generationen som kommer, de har ju så jävla mycket information.
Mm.
Alltså det är så jävla mycket som händer. Ja. Så de vet ju mer. När jag var 15 år och käkade lövbiff, då var det en exotisk upplevelse, för det var första gången jag fick det i facet. Men de som växer upp idag, de har ju information som kommer rullandes åt dem hela tiden, från 5 års ålder.
En sak till, du kommer dit redan med förväntningar, därför att du har sett de skitläckra klippen, du har sett hur servitörerna serverar, du ser att de tar spettet och drar av med en lång gaffel och så börjar det brinna. Du vill ha den upplevelsen. Förr var det så här, vi går på den här restaurangen som någon restaurangkritiker har skrivit om i Dagens Nyheter, och så bara, ja, men det låter spännande. De har en sommelier tydligen. Mm. Det är roligt. Det skulle jag vilja veta vad det är för någonting.
För det kommer jag ihåg. Det här var en, jag kommer inte ihåg vart den, det var när jag och min familj var i Italien.
Mm.
När jag var yngre helt enkelt.
Mm.
Någon gång på 90-talet. Och då var det då hyrde vi ett fantastiskt fint hus i Toscana. Och restaurangen bredvid var en pizzeria där vi två eller tre gånger gick och käkade. Fantastiskt gott. Då som dessert så hade de flamberade päron. Som de kom ut till bordet och liksom flamberade. Och elden stod upp i ansiktet och hela familjen satt och applåderade.
Wow.
Och den här jävla desserten var ju vidrig. Men jag beställde den varje gång för att få den här showen.
Ja. Och det var en after eight på också?
Ja, men det var någonting. Och sen så fick man en liksom vaniljkula till det där. Och den var ju marinerad i liksom konjak. Och så sexåringen liksom sitta där och konjaksmarinerad päron. Fan, man spydde
ju. Men det är ju det. Flamberingsvagnen har alltid varit och kommer alltid vara det sexigaste verktyget i en restaurang.
Ah, ja, ja.
Det finns nog inget som kan slå det någonsin.
Ja, men förr i tiden också lite grann så var det så här, det fanns stadshotell, men det fanns vanliga kvarterskrogar, Mäster Anders, det fanns olika kategorier på matsalar, det var för arbetarklassen, medelklassen, och så de rikaste fick äta längst upp i byggnaden. Men du vet, det var lite så här klassmässigt att käka på krogen. Mm. Sen blev det lite mer tillgängligt, sen kom alla brasserier, alla franska mochachos som började dra igång brasserier, och så kom italienarna, va, med sina pizzerier och sina trattorier. Men nu är det kongoleser, vietnameser, uzbekistanier, det är iraker, det är en och annan människa från Melanesien, jag vet inte om det finns. Okay. Så att det finns så mycket olika, det finns så mycket restaurangkultur.
Mm,
så att det blir, och då kör det tillsammans med influencers, du har 1800 val. Mm. Jag menar, att överleva i den miljön är ju otroligt coolt, kan jag tycka.
Mm.
Det hjälper allt.
Har vi någon historia som...
Bara för att infrika sista. Det här, ditt argument, ljuvligt och fantastiskt som det är. Förutom om man kör liksom hamburgerställen eller tacoställen, då är man feg. Easy way out, man är feg.
Ja, det är det verkligen. Ja, ja, för fan.
Henke hade en bra poäng. Har vi någon historia?
Ja, men absolut.
Mm.
Charlie, vill du
dansa iväg en
liten... Ta oss på en resa.
Dansa.
Nu blir det resa, mina herrar. Jörgen Sallert.
Ja, det är dags!
Har skickat in en historia. Börjar så här. De där förbannade godisshotsen som fanns i minst 10 olika smaker på hyllan. Turkisk peppar, viol, blå fisk, makrill, snus, förakt.
Makrill!
Vad fan är det? Vad fan är det nu hette? Nej, jag är inte alls bitter. Men vad fan kallar det bitter? Alltså jag förstår det här Sallert. Det var ju bra jävla poppis med
blåfisk. Blåfisk, fy fan vad cool det var.
Det här var ju coola pistoler, för man gjorde det ju själv.
Ja, i diskmaskinen. Ja.
Och det var ju bara, idag så är det ju bara liksom sour fisk och tropic ananas eller vad de heter. Och det är alltid färdiga grejer som man köper. Det fanns ju en viss romantik med de här omärkta spritflaskorna som man hade blandat sin egen shot
i. Ja, man gick på färg.
Ja, exakt.
Ja, det här gjorde jag ganska sent, vill jag minnas, i min unga karriär.
Vad, sprit?
Strax innan jag fyllde 18.
Mm.
Så hörde man ju talas om det här, man kan smaksätta med godis.
Mm.
Så då köpte jag en vodkaflaska och så tryckte jag ner lite kolanappar i den där. Och fan, det var ju gott ju. Det var ju svingott.
Ja, kanon.
Vad fan, varför kunde man inte det när man var 15 liksom? Du satt och sög på den här rena vodkan.
Då hade varit blind.
Ja. Men alltså, jag minns början på min karriär i krökning, det vill säga liksom tidigt 2000-tal, då var ju lakrisshot det coolaste du kunde dricka.
Mm.
Men det har liksom försvunnit lite. Kan du beställa en lakritsshot idag? För då kunde du göra det på alla ställen i hela Sverige.
Mm.
Var du än landade. Vare sig det var liksom Fransén eller Jockes bygg och sprit. Liksom.
Mm. Men det finns väl fortfarande den här hallonlax eller vad fan det heter. Ja, men den heter väl så.
Hallonlax.
Hallonlax. Konceptet i sig är bananas.
Ja, men sen så, det kanske har försvunnit lite från svenska innerstaden. Men fjällen, och framförallt om man passerar till vårt kära grannland Norge, mm. så är ju det gajol.
Ja,
någonting som står varmt och går varmt i alla lokaler.
I Norge, i Danmark gör de väl ännu mer. Det är ju fan danskt skräp det där. Gajol.
Ja. Gajol.
Sen så har de den här turkisk peppar som också är vidrig.
Ja, men jag gillar det här. Jag gillar det här. Det här är skitbra. Men jag menar, och det här är väl en spritkultur som dök upp för så här 15 år sedan, 15-20 år sedan ska jag säga.
Jag skulle säga slutet på 90-talet där.
Ja, men det är
sen,
det.
Sen så dog det ju av en sväng innan det fick en rejäl jävla uppskjuts med sourfisk framförallt. Mm. När sourfisk kom så var ju det shotten på the win för alla.
Mm.
Det slutade med liksom att folk beställde vinglas med den här.
Mm. Fan, vad gott.
Jag gjorde det för det är några år sedan. Men då drack jag hot shot i vanliga rocksglas.
Mm. Ja. Mm. Det var ju bra vidigt.
Mm. Ja, det låter jävligt
äckligt. Jag har haft det på drinklistan, lång hot shot.
Aha. Så där, ja.
Läckert.
Ja, det är fint. Men det här med krogen för, jag backar tillbaka där. Jag kan prata sprit också, jag älskar det. Sprit är gott, gärna massa flavors. Men det här med att förväntningar på att gå på krogen förr i tiden, 80-tal, 90-talet där. Då man, som sagt, man visste ingenting. Och så fick man en meny framför sig. Och det var jävligt häftigt. Och det var första gången du kom i kontakt med den här restaurangens utbud av mat.
Mm.
Idag tror jag att folk bestämmer sig för vilken restaurang de går på redan långt innan.
Ja, 100%.
Genom att liksom surfa sig fram på sin telefon.
Mm. Jag tål inte nät där.
Nej, men exakt, och de kommer liksom redan fram till att vi skulle ha gått på den här, men rätt nummer 42 på den här restaurangen är mycket mer intressant. Så det är liksom slaget om gästen sker i mobiltelefonen.
Ja, den börjar långt tidigare. Mm.
Och det tror jag är liksom ett nytt battlefield.
Ja, men det är ganska roligt för krogen som jag jobbar på för tillfället. Mm. Den otroligt vackra vinbaren Volare i Visby City.
Fantastiskt.
Underbart ställe. Där har vi ju inga menyer som ligger online.
Nej.
Och det är ju för att vi byter meny en till fyra gånger i månaden ungefär.
Och det är jobbigt att göra på nätet.
Ja, men det är onödigt, och det är roligare för vi tycker att det är roligare för en gäst att komma dit och se vad som finns på menyn. Vi har en kött, en fisk och en vägg.
Mm.
Och that's about it liksom. Och det snurrar vi på ganska ofta. Men det är väldigt många människor som inte accepterar det här, ska jag berätta för er med en dom här.
Mm, det är så. Mm.
Som ringer, jag hittar inte er meny online.
Nej,
vi byter ganska ofta, så vi tycker det är onödigt att lägga upp. Men hur ska jag kunna veta vad jag ska äta? Ja. Men om du kommer hit
så har vi
skrivit upp det på en liten lapp som du kommer få i handen när du kommer hit.
Kallas för meny.
Ja. Nej, men det där är ju lite grann ett tvåeggat svärd. Det där med menyn är not so interested, men vinlistan älskar jag om den finns online.
Mm.
Jag menar, du kan ju gå på ställen där du säger så, det här är jag sugen på att dricka, och helvete, de har kistler bla bla bla, och det här, och så bara, wow, dit vill jag gå. För mat kan för min i min värld vara sekundärt i relation till vad jag dricker.
Ja, såklart.
Mm. Jag menar, en köttbulle smakar köttbulle var man än är.
Nej, nu stoppar du fingrarna i fel kakbult, det kan jag säga.
Och pratar om kistler och såna här, liksom, så här extravaganta producenter. Mm. Kostar ju pengar, va?
Mm.
Som det ser ut nu har vi ju bara råd med ett halvt glas av ett riktigt, riktigt dåligt lådvin. Så vi måste bryta för reklam för att få in de här kistlerpengarna.
Ja.
Men ni som är på Patreon, ni får en extra story istället. Här kommer den. Shubidu-row!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna åter till programmet Ring P1.
Original programming.
Original.
Vi har fått in ett samtal från Ingrid som önskar Where the fuck is Alice med Smokey. Så här kommer den.
Det är faktiskt en helt bra klassiker. Jag har faktiskt en kul liten story jag tänkte dra in här.
Och mitt, från.
Mitt upp i alltihopa kom en liten story på temat förr i tiden. Ja, det här är så jävla galet. Lotta Lindskog, hon har några sköna funderingar runt det här. Sent 80-tal, innan de moderna kortbetalningarna kom, och man skulle redovisa den gula delen av slippen som sen skulle skickas in. Man kunde jaga gästen flera kvarter när de hade tagit med sig hela slippen. Finessen var också att man kunde festa utan pengar den 24 varje månad, eftersom pengarna i alla fall inte skulle dras förrän slippen var inskickad. Smart. Och sen var det där med rökningen, va? Alla rökte, gäster rökte, personalen rökte. Man hade askkoppar i förklädesfickan så att man snabbt kunde byta askkopp när man ställde ner maten. Det är jävligt sexigt.
Jag tycker det är underbart.
Först får man liksom maträtter och så här, boom, in en ny askkopp. Det är jävligt fräscht. Regeln var att alla hade sin station och bara gick med sin egen mat. Ingen trunk, och dricksen behöll man själv. Märkliga tider. Ja.
Alltså det här, vi ska inte prata mer dricks. Vi har pratat om det för mycket. Men trunka dricks, boo, boo.
Men en sak fastnade hos mig i den här redogörelsen som Lotta hette.
Ja.
Ja, tack Lotta. De här jävla slipparna som skulle räknas.
Ja.
För du drar ut en Z-rapport och då säger den du har 24 stycken kortbetalningar. Då ska du ha 24 stycken slippar. Ja. Annars vart kassan inkorrekt. Du får inte ut de här pengarna. Och fan, en tiondel av arbetad tid när det här systemet var i bruk var ju att leta efter sådana här jävla lappar. Ja. Framförallt när man satt och gjorde kassan. Idag handlar ju kassan om att trycka på en knapp.
Ja.
Du trycker på avsluta kassa. Perfekt. Ja. Och sen så byter du om och går hem. Förr i tiden så satt det ju minst en timme. Du skulle räkna en kronor. Du skulle lägga 20 lappar, 10 av 10. Du skulle räkna slippar. Och framförallt så skulle du ta reda på vart den där sista jävla slippen hade tagit vägen.
Den fanns alltså, i min ficka.
Ska jag vara helt ärlig? Jag saknade. Fy fan, alltså,
den övertiden.
Man har haft såna absurda kvällar när man har... Du har haft liksom jordens tryck i baren. Och då hade vi också liksom varje slip med ett dricksbelopp. la man i en hink.
Ja, just det.
Alla utan la en annan. Mm. Och sen när man skulle räkna det där och man kollade på berget med papper som låg framför dig och insåg att okej, klockan är 2:15. Jag vill hemma till 6.
Man kunde få en rekapitulation av kvällens ekonomi genom att rafsa ner händerna i fickorna och slita upp alla de här slipparna som då var ihopskrynklade och åt helvete så här. Magiskt. Mm. Det tog lite längre tid än vad det gör idag när man går in på sin liksom bankkonto och ser helvete vad jag har bränt pengar. Med lite tur så kunde det ta flera dagar innan ångesten kom.
Ja.
Det här, jag tycker det var skitbra.
Det var bättre då. Man kunde förskjuta ångesten till man skulle göra tvätten.
Berätta om den här killen som använder de här slipparna för att torka sig i röven i trapphus. Nej.
Va?
Jag har inte berättat det.
Nej.
Nej, men det var en kompis som han blev bajsnödig.
Ja.
Mm. Ja. Och han var tvungen, han tog sig upp i trapphus och hade ingen torka sig med. Så torkade han sig med de här slipparna. Mm. Men det som var så korkat var att hans namn stod i på alla de här slipparna.
Nej.
Så att han fick ju ett samtal sen ifrån polisen. Lite korkat.
Nej, men jag tycker det är underbart.
Han var inte nykter.
Nej, men jag tycker att det är underbart. Du kan ju väldigt mycket om den här historien. Så det är bra att det är en kompis, eller hur Jens?
Ja.
Det är en vän.
Ja, det är en vän till en vän.
Han lämnade ju alltså lite bevis efter sig. Och på de här bevisen kanske man kunde se vad han hade haft för någon sås till sin mat. Oh. Mina damer och herrar, det har blivit dags att spela Gissa såsen!
Oh my god, jag trodde vi hade
vilken
gjort alla såser.
Ja, precis.
Det här är ju magiskt, nu blir det svårt.
Har vi fortfarande, är det bara såser som gäller eller pratar vi
maträtter?
Den här gången så är det blandat.
Blandat?
Ah, vad bra, för jag tänker såser, fan jag kan ju bara de här såserna vi har dragit. Nu är det väldigt svårt.
Ja, alltså, vi gick igenom alla såser jag kunde första.
Sabayon, är sabayon, det är ingen sås va?
Sabayon är väl...
Det är väl verkligen en sås.
Sabayon.
Inte det däggdjur?
Hoppas för guds skull att det inte är sabayon.
Precis. Jag har blivit biten av en sabayon.
Ja, precis. Inte det någon form av apa?
Ja, det skulle kunna vara det.
Nej, men,
man vet inte.
Vad spännande, gissa såsen. Vad kul, mitt absoluta favoritmoment.
Ja, jag ska försöka att ge er en chans.
ska vi ropa ut... Förklara reglerna för mig, jag har glömt sen förra gången.
Det blir dags att spela Gissa såsen. Det här är alltså ett en frågetävling i sann på spåret anda. Där vi kommer ta oss igenom 5 stycken antingen såser eller anrättningar av historisk börd. Jag kommer börja läsa historien om en anrättning och när man kan tro sig kunna svaret så ropar man ut sitt namn.
Mm.
Och där då får man svara och först den att ropa ut sitt namn får 3 poäng. Svarar man fel så kommer jag fortsätta läsa till nästa person som skriver ut sitt namn. Där kommer få 2 poäng. Kan inte det ens bli 1 och så vidare till 0.
Fantastiskt.
Det här är kanon. Jag siktar på 3 bara så ni vet.
Ja,
du har väl rekord på. Jag tror att du fick 9 poäng eller sådär,
ja, spelade det.
För några veckor sedan.
Du fick 9 poäng.
Vi ska se.
Hur många gånger har vi kört Gissa såsen?
Det här är gång nummer 5.
Gång nummer 5. Jag tror att jag har 1 rätt totalt.
Det är korrekt.
Det är korrekt. Ja, men vad spännande. We are ready.
Fantastiskt.
Perfekt. Då har det blivit dags att sätta igång veckans runda av Gissa såsen. År 1976 fick denna kapten med ett hemsnickrat recept i tidningen Allt om mat. Till kaptenens maträtt föreslog tidningen kokt ris, grönsallad
och... Jens? Sjömansbiff.
Jesper.
Jesper, för 2 poäng.
Jag tror det här är en flygkapten vi talar om. Jag tror att det är flygande Jakob.
Oh, får 2 poäng tar han fram det. Det är korrekt.
Nej, klippa på. Ja.
2 poäng flyger upp. Vad tog du på? Du tog det på kapten.
Kapten, och jag har hört den här historien tidigare, tror jag.
Ah, okay.
Inte av dig, men eftersom jag är kultiverad, till skillnad från Joppe och Jonne här borta.
Ska vi fortsätta läsa om historien om flygande Jakob? Till kaptenens maträtt föreslog tidningen kokt ris, grönsallad och rosévinet Perleros. Ingen aning om det är skitsamma, det är Perleros. Ja.
Perl Rosé.
Ja, så äter den. I kaptenens recept hittar vi exotiska ingredienser som vi bara kan anta att han fått med sig under sina många flygningar som kapten på ett fraktflyg. Denna flygande rätt består av bacon, chilisås, grädde, saltrostade jordnötter, inte från, från flygplanet dock, banan, bacon, kyckling som sedan ugnsbakas. Allt detta i flygande rätten. Flygande Jakob.
Det här, mina vänner, är min absoluta haträtt. Jag avskyr flygande Jakob. Jag har ätit den en gång. Den här jävla bananen, den är inte hemma där.
Jag tycker det är ganska gott faktiskt. Nej, det var väldigt länge sedan jag käkade.
Ja, men jag har varit lite sugen på dagen.
Ja.
Vad vi kommer göra utan dig,
alltså,
det är att vi kommer göra en flygande Jakob. Och det är då Henrik, det är jag och det är J-Bo. Så korkar vi upp ett riktigt bra vin också.
Pärleros!
Men banancurry och nötter, det skär sig i både hjärta och själ.
På det bästa sättet tänkbart, ja.
Okay. Mm.
Det är som My Chemical Romance, ett bra skär.
Jag trodde den här var äldre än så, 76, det är alltså året innan jag föddes.
Mm. Oh,
då är det ju riktigt gammal.
Svinigämmelt! Svinigämmelt!
Okay.
Det är dags för rätt nummer två. Många hypoteser har framförts kring ursprunget till namnet på denna rätt som utgår från mycket tunt skuret kött. En historia är att rätten härstammar från en iskall kväll där kocken bara lyckades skära köttet i mycket tunna skivor.
Nej, jag bara låter.
Jesper.
Jesper.
Carpaccio.
Vi fortsätter läsa för 2 poäng. En annan berättar om en tandlös gourmet som bad kocken att skära köttet i mycket små bitar eftersom han var tandlös. Maträtten kan också få sitt namn efter Alexander Grigorievich. Pip! Han gav banketter som alla var inbjudna till, där maträtten var lätt att tillaga i stora mängder och ändå uppfattades som hyfsat välsmakande. Vår maträtt finns i lite olika variationer världen över, men namnet är detsamma vart man än befinner sig. I USA består rätten av strimlar av oxfilé med svamp, lök och sour cream sås och serveras över ris eller med vridna äggnudlar. I Storbritannien serveras denna version av rätten vanligtvis med krämig vitvinsås, medan mer autentiska versioner ofta är en gryta med rött kött med en skopa gräddfil som serveras separat ovanpå. I Sverige är en vanlig variant gjord på korv och oftast...
Yes.
Jens.
Stroganoff.
Beef motherfucker! Motherfucker! Jag var så in i helvete nära på sig.
Vi satt ju och tittade i varandras ögon och bara... Nu kommer det.
Den var svår.
Ja, det var faktiskt.
Den var klurig, för det var en massa red herrings.
Ja, verkligen, verkligen. Kul.
Verkligen. Vill ni höra klart historien? Beef stroganoff. I Sverige är en vanlig variant gjord på korv och oftast falukorv istället för nötkött. I Finland kallas rätten makkara stroganoff, där makkara betyder alla typer av korv. Nötkött stroganoff är dock också en vanlig rätt. Tärnad saltgurka är också en vanlig ingrediens i finsk stroganoff.
Mm. Otroligt intressant.
Vad rätt var? Biff stroganoff?
Biff stroganoff. Mm.
För det är det ju inte om det är svensk falukorv.
Jag sa bara stroganoff. Det var så många olika varianter.
Jag är lite sugen, beroende på hur carbonara-boken går. Mm. Nästa recept att skriva en bok om. Stroggebogge.
Och då gör vi så här. Vi kör flygande Jakob först. Och sen kör vi stroggebogge.
Nej, ni hörde det här först. Stroganoff-boken i bokhandlar 2026 kanske.
Ja, trevligt.
Nej, men fantastiskt. Coolt, jag hade ingen aning om att i USA så är det liksom tunt skuren biff och
svamp och lök
och
sour cream sås. Ja.
Mm. Det var... sour cream sås, det låter alla typer av fruktansvärt.
Vi går in för rätt eller sås nummer 3.
Mm.
Restaurangen Rue Mont Blanc i Genève i Schweiz har gett namn till såsen vi nu söker. På denna restaurang serveras endast en rätt. Det är en entrecôte med denna sås som baseras på ett smält kryddsmör, friterad potatis...
Ja, Jens. Nej.
Ja, du har sagt nu. Har sagt.
Nej. Det var inte jag, det var en Disney-figur.
Nej, han har ju sagt Jens.
Hörde ni hur märkligt det lät?
Jesper för 3 poäng.
Café de Paris.
Oh my god, på 3 poäng så bara går han upp.
Det var faktiskt det jag skulle säga.
Vad tog du det här på då?
Det var en gissning, men smör. Och jag vet att det här inte är från just Paris. Jag har hört det någon gång i bakgrunden.
Ja, precis.
Otroligt irriterande.
Vill ni höra historien om Café de Paris slash smör?
Jag hatar det här.
På den restaurang serveras endast en rätt, entrecôte, med denna sås som baseras på ett smält kryddsmör, friterad potatis och en gubbnävesallad. Kryddsmöret skapades av en viss herr Bobier år 1930 och blev snabbt en succé. Hans svärson, Arthur François Dumont, ägare till denna restaurang i Genève som gett sitt namn till detta kryddsmör, fick överta receptet och fick den något udda idén att endast ha en enda rätt på menyn. Entrecôte med detta populära kryddsmör. Receptet är hemligt och det finns många imitationer, varav många inte alls liknar originalet. Originalsmöret antas innehålla flertalet örter, bland annat dragon, timjan, persilja och dijonsenap, vitlök. Maträtten tillagas genom att smöret läggs på en skiva entrecôte som därefter värms så att smöret smälter. Man får då maträtten entrecôte Café de Paris.
Det är väldigt, väldigt gott.
Ja, det är så jävla mäktigt.
Och jag menar, man vill ju ha den med en sån riklig klick Café de Paris så att det liksom smälter ner och blir som att den naperar hela entrecôten.
Jens, nästa semester, du och jag åker på, som vi brukar göra, då åker vi till den här restaurangen.
Såklart.
Vill ni höra aktuell ställning?
Nej, aldrig i livet.
Okej, ställningen är som följer. Jens på 2 vackra poäng. I ledningen har vi Jaybo på hela 5 poäng och som vanligt Charlie på 0.
All right. Det är mera, nu kör jag.
Är det 2 frågor? Kan jag fortfarande vinna?
Du är
Nej, det är 2
kvar. Du kan vinna. Absolut.
Ja, det är klart
du
kan.
Men, här kommer det, grabbar.
Ja, här kommer det när vi läser fråga nummer 4. Skivad kalvfilé som serveras med hummerkött, vit sparris, choronsås och tryffelskivor.
Jesper
först.
Surf and turf.
För 2 poäng fortsätter vi att läsa.
Nej, det är ju... Jag vet
Rossini. Tornador Rossini. Jens, Tornador Rossini.
För 1 poäng fortsätter vi att läsa.
Här kommer en gabbar.
Jag läser från början här så får du öppet mål på 1 poäng. Skivad kalvfilé som serveras med hummerkött, vit sparris, choronsås och tryffelskivor består denna anrättning av som först komponeras av fransmännen Paul Edmond Mallet och serveras första gången 18 september 1897 på anrika Grand Hotel i Stockholm i samband med 25-årsjubileum. Hans mästerverk bestod av att kalvfilé på en spegel av choronsås formade ett O. En tryfflad hummerskärt blev kronan på verket och ett par vita sparrisstänger över allt samma symboliserade den romerska siffran 2. Detta ihop bildade kungens krönta monogram och fick således namnet efter kung Oscar den andra. Vi söker filé Oscar.
Kalvfilé Oscar brukar också kallas för.
Aldrig tar som filé Oscar. DJ Fågelholm där borta.
Men DJ Fågelholm.
Men ursäkta, fick jag inte svara?
Nej.
Men vadå? Jag vill ju höra hela historien innan jag svarar. Det är klart jag visste att det var Oscar. Du kan ju inte bara svara åt mig. Jag ska ha ett poäng.
Det är konstigt.
Du får
nu jävlar.
Ett poäng. Varför svarar du inte när du visste?
Jag ville höra din vackra röst i slutet. Fattar ju vem som helst.
Du fick ett poäng här. Så att du har möjlighet att komma upp och komma till en, åtminstone en andra plats.
Kalvfilé Oscar, det äter jag ju dagligen för fan.
Det är precis det din studentplånbok.
Jag tycker det är fult där. Men tack för poängen.
Vi har kommit till den sista såsen. Sås nummer 5. Klassikernas klassiker bland såser är ungefär 2...
Brunsås! Charlie, brunsås.
Vi läser vidare för 2 poäng.
Fan!
Jag var tvungen att chansa.
I ungefär 200 år har den krämiga och dragonsmakande såsen förgyllt våra tallrikar tillsammans med en köttbit och pommes.
Men Jens Frithiofsson.
Jag hade ju kunnat det här. Jag hade ju kunnat det här.
Det har varit lite...
Alltså BNS-sås.
Nu är lite snabb på gröten så att vi läser vidare för 1 poäng.
Jaha, fuck också.
Såsens feta textur gör att få smaker passar så bra ihop som bea och vin. Men med tiden har även varianter av såsen dykt upp. Bland annat såsen vi nu söker som är en tomatbaserad bearnaisesås.
Jesper,
Jesper,
du nämnde den ju i tidigare inlägg. Är det choron?
Det är choronsås!
Ja, men det ska du ha, Jesper. Det var bra. Det var, här får du en penna i huvudet.
Verkligen, ja. Nej, precis. Om jag läser vidare här.
Jag var helt hundra på att det var B där.
Ja, och den är ju baserad på B. Men med tiden har även varianter av såsen dykt upp. Bland annat såsen vi nu söker, som är en tomatbaserad bearnaisesås uppkallad efter en fransk köksmästare. Såsen används, som vi redan lärde oss tidigare, i rätten filé Oscar, där den tillsammans med en bit kalvfilé bildar ett O på tallriken.
Åh, vad gott!
Ja.
För en poäng fick vi från Jesper Borgenstrand.
Snyggt!
Och då har
men du, kan, alltså, du kan ju inte öppna med att säga du, en av världens mest kända såser, och det är inte brunsås. Det är för att sabotera.
Ja, det är så. Ja,
jag tycker det är lite fult.
Ja, det kan man säga. Det blir så lite trickigt det här.
Ja, så är det.
Mm. Alltså,
Charlie är som en hund. Om någon säger liksom gå ut, så blir
världens bästa band ABBA. Nej, det är inte det.
Och trilla.
Ja, vad tråkigt.
Men gud.
Men det är väl kämpat alla tre.
Mm. Vad blev slutliga poängställningen?
Om vi kollar från botten till toppen så hittar vi på en hel poäng Charlie Petrelius. Grattis till poängen. Mm. På andra plats på 2 poäng. Lite bättre, så hittade vi Jens Fritjofsson, men veckans vinnare är på 6 poäng Jesper Borgenström!
Bravo! Honom ska vi ha! Hurra, hurra!
Nej, men jag får säga grattis.
Ja, tack, det får man göra. Nej, men det är jättebra.
Mm. Stort, verkligen stort. Henke,
bra
tack
såsa.
Så hemskt mycket för showen.
Ja,
tack själv.
Ska vi rulla vidare till en story?
Ja, tack.
Kör!
Här kommer en historia. Mm. Från Anonym.
Ah.
Gäst. Ursäkta, du har inte lust att ringa en taxi eller? Servitören svarar då givetvis. Jo, absolut. Var ska du? Gäst. Hem, fattar du väl? Ska sova.
På temat vadå? Dum i huvudet eller? Vad är temat?
Temat är back in the days. För fan. Vem ber servitören att ringa en taxi? Alla sitter ju fan bländade sina jävla mobiltelefoner.
Det är verkligen någonting som var väldigt, väldigt populärt förr, att man ringde taxi till höger och vänster. Det har försvunnit lite.
Men det gör väl alla. Man sitter ner och så säger man till servitören. Först gör man så här.
Komprendon.
Ursäkta fröken.
Kan du se till att jag har en droska utanför om 10 minuter?
Ja. Ursäkta stumpan.
Ja.
Kan du lösa en hoj?
Och han till vänster tar notan.
Mm, precis. Mm,
ja.
Nej, men det är ju på riktigt helt försvunnit.
Ja.
Nu har ju det här försvunnit från servitörens fantastiska... Förut hade vi ju på riktigt en hel jävla hylla med bara taxinummer.
Mm. Ja, just det.
Och man hade ju de här snabbnumren, alltså VIP-numren, expressnumren, som inte var till vanliga växeln, utan du kom liksom med en liten gräddfil som man kunde ringa.
Så man hade lite brådis till sina gäster.
Mm. Men det var ju för att vi kanske hade lite samarbete eller något med den här taxiverksamheten.
Det är alltså ytterligare ett lager lyx på restaurangupplevelsen som jag tycker har försvunnit. Mm. Det här liksom få hela vägen hem får man
service. Du vill att de ska knappa in en Uber till dig?
Ja, nej, men det är så jävla trist. Det är inte alls kul. Det är roligare att det dyker upp då. Gärna någon som vet vart man ska.
Jag undrar, hade det funkat då? Går in på Sturehof. Ursäkta Blomman.
Ja.
Ring mig en taxi.
Blomman vet jag inte. Men det andra är helt övertygad om att det skulle funka.
Ja, men,
jo, men det händer fortfarande att jag ber personalen lösa en taxi.
Är det så?
Därför att det är så otroligt mycket bekvämare än att hålla på med den här jävla
appen. Vad fan, är du handy capable eller?
Nej.
Är det slut med juice i luren?
I am impossible.
Det är slut med juice i luren, då ber man...
Nej, men det är bara en skön grej. Är det inte lite skönt?
Det är en jätteskön grej. Det är ju vardagslyx på riktigt.
Ja, men det är ju det. Och... Men man kommunicerar med en riktig människa. Snälla, kan du fixa en taxi till mig? Jag ska till Volmar Yxkullsgatan 5.
Ja, och det händer ju.
Fan, bor där?
I min vardag så händer det ju, och då är det ju bara äldre människor.
Ja, men du bor på plats.
Då tänker jag liksom kanske 60-70 plus där övre.
De har ju inte appar och sånt.
Men du är ju också fast på en plats där Uber inte riktigt existerar, det är intressant.
Det stämmer, men vem fan vill ha Uber?
Det stämmer.
Vem fan vill ha Uber när man kan betala trippla priset för en vanlig taxi?
För 30 år sedan så hade ju inte alla en telefon i fickan.
Nej.
Då var den ju dragen med slam.
Ja, exakt.
Och jag tänker lite på det. Hur det var förr i tiden. Det är ändå ämnet. Mm. Vi pratar krogkultur förr i tiden. Mm. Och därför så hade jag tänkt att ha ett föredrag.
Mm.
Vi pratade för ett tag sedan om Sara Krogar.
Ja, just det.
För något år sedan eller två. Och jag satt ju som ett litet ljus, för jag hade aldrig hört talas om det här innan.
Jaha, oj.
Alltså när staten var Sveriges största restaurangägare.
Mm.
Så jag var helt oinsatt. Och jag tyckte det var jätteintressant. Och därför så har jag, likt en mellanstadieelev, forskat lite grann.
Mm-hmm.
Och kommer nu att redovisa det här. Ungefär som när man läste om liksom, romarriket. Och sen så stod man upp framför hela klassen och läste om Caligula och Caesar.
Ja, och romarriket Caligula. Tänker man dagligen på. Det har jag hört många som
säger. Just det.
Mm. Så det här blir min redovisning av just Sara Krogar.
Mm.
Håll i hatten. Och det här är en liten kompilering. Jag har främst använt P1s program Meny, som gjorde ett avsnitt som hette När staten var Sveriges största restaurangägare.
Mm.
Som jag har tagit inspiration av, och sen så har jag läst lite annat och lite här och där och kompilerat till den här lilla listan.
Mm.
Och nu bara liksom för att försöka tisa er lite, så säger jag svenska staten bedriver striptease.
Oj.
Det har faktiskt hänt. Svenska krogar var indelade i ett klasssystem där de rika fick kröka, men inte de fattiga.
Mm.
När Pizza Hut först kom till Sverige så var det svenska staten som hade den licensen. Hamburgerkedjan som drevs av den svenska staten hade seriöst en curryburgare på menyn. Multikulti, det är dags att prata om Sara. Och det här är som sagt en podd, men den är baserad på Eva Hasselgrens avhandling Två vita och en brun La Paloma och notan, en svensk studie, alkoholpolitik och statliga restaurangföretag cirka 1920-1974.
Wow. Okay.
En lång titel, och därför så har Jenny Damberg, eller Damberg, jag har inte bestämt mig än hur man uttalar, hon kanske vet men jag vet inte, därför är vi i två olika stolar hon och jag, författare och journalist som har skrivit boken Nu äter vi. Mm. Och det här är liksom en sammanställning av den här jävla avhandlingen.
Ja.
Och sen har det här P1-meny tagit den här boken och komprimerat det ännu mer.
Ja.
Och nu kommer Jesper Borgenstrand.
Och komprimerar det ytterligare.
ännu mer. Så nu kommer det här äntligen bli liksom...
Det blir en Sara-koncernen rapid fire.
Ja, men precis. Det här är komprimerat i alla steg det går. Det här är liksom MP3-format från en meny. Liksom. Jesper Borgenstrand. Alltså. Det svenska folket söp ihjäl sig. Och inte på det sättet som Charlie tänker, alltså att man är lite bakfull efter att ha gjort en liveshow i Sundsvall, utan bokstavligtvis söp tills man dog. Och det kan man ju tänka sig vara ganska vanligt när det inte fanns några iPads, elgrillar eller appar för kommunaltrafik. Det fanns inte ens vin på box. Man kunde inte se en hel säsong av Stranger Things i ett svep, utan man fick lov att titta på ett avsnitt i veckan. Missade man så missade man. Tough luck. 1800-talet sög. Sara då är ju Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Klatschigt. Mm.
Sexigt.
Ja, det var en jävla tur att det var liksom en bra akronym så att säga. Det hade varit jobbigt om det här var en annan del av ord.
Mm.
En ganska lång och stökig historia, så vi ska försöka speedrunna det här. Vi börjar från början. Brännvin kommer till Sverige på 1400-talet. Det var länge sedan.
Mm.
Som en biprodukt utav kruttillverkning. Mm. Som sagt, folk söp ihjäl sig. På 1700-talet så försökte kung Gustav den tredje få staten att monopolisera alkoholförsäljningen. Men det gick åt helvete. På 1800-talet kom industrialiseringen och allt blir pissbilligt. Ungefär som Wish. Så liksom priset sjönk ännu mer och folk söp ihjäl sig ännu mer. Så det var ju total katastrof. Och därför så var det just nykterhetsrörelser och kvinnoorganisationer som krävde lite jävla ordning och reda.
Mm.
På den tiden så såg det nämligen lite annorlunda ut. Det var inte Camilla Läckberg som försörjde Simon Sköld, utan tvärtom.
Så var det.
Och om männen köpte sprit för alla pengar som kommer in, så blev det inga pengar över för 1800-tals tacos till ungarna. Utan då fick de ju svälta helt enkelt. Plus att de ofta dog på kuppen och då var det ingen deg alls. Det var liksom tuffa tag.
Mm.
Och allvarligt talat, brudarna hade fan det risigt full. Man kan tycka att det är tufft idag liksom, när man ens nudes läcker. Men här dog de ju liksom, till höger mest.
Mm.
Och några andra som inte hade medvind förr i tiden, det var just arbetarna. Just därför var det ägarna i gruvorna i Dalarna som först fick tillstånd för spridning av för tillverkning av sprit och ensamrätt att sälja skiten i Falun.
Mm.
De tog alltså över så att ingen annan fick sälja sprit. Så att de kunde kontrollera det så att folk inte dog till höger och vänster.
Mm.
Det här spred sig snabbt till arbetarnas huvudstad, Göteborg!
Såklart!
Mm. Staden tog över driften av de krogarna som sålde sprit. Göteborgssystemet. Åldersgräns, 18 år, infördes.
Mm.
Krav på att mat kunde serveras.
Oj, aha, redan då? Redan på den tiden?
Ja, och kaffe! Det här tycker jag är mäktigt. Jag tycker vi ska ta tillbaka den här. Att om man serverar sprit så måste man få servera kaffe. Man fick bara dricka 2 supar per restaurangbesök. På krogarna fick man även köpa hem sprit. Mm, lite framkant.
Det är lite gårdsförsäljningsvagn.
Mm,
redan.
Det här spred sig till resten av landet. 1870 så bestämde sig staten för att all vinst av brännvinsförsäljning skulle gå till staten. 1975 skilde staten på krogdrickande och att köpa med hem. Och om man skulle köpa sprit så var det speciella systembolagsbutiker som var statligt drivna. Systembolaget, baby!
Oh, där kom det då.
Så. Efter då Göteborgssystemet som Systembolaget öppnade. Men vad har det här med Sara att göra, undrar ni? Ni är trötta i blicken.
Ja, men lite grann.
Och vi har precis börjat. Innan dess, bara en kul sidogrej. Vin, punch, konjak och whisky.
Mm.
Det kunde man köpa i vanliga affärer.
Ja, till allt.
Det påverkades inte av det här monopolet.
Okay.
För att det var så dyrt. Så arbetarna som söp ihjäl sig, ja, men då kunde ju...
Då skete det för att
sprit. Då i alla
fall. Nej, men precis. No money, no problem, som jag brukar säga. Eller ja, har du mycket pengar så har du no problem. En annan kul sidogrej är att öl ett tag var förbjudet på grund av att arbeta juice. Liksom.
Mm.
Damn workers be loving them beers. Men kunde köpas på apotek mot recept. Runt 1917, om de vill. Hur som helst, systembolagen sålde inte bara sprit, de fick också bestämma vilka krogar som fick beställa sprit, som fick servera sprit.
Mm.
Vin och annat dyrt piss spelar ingen roll, det var ändå ingenting som arbetarsvinna hade råd med. Lite som naturvin idag.
Så det var det gick överallt hur man ville. Det spelar ingen roll, ingen svensk begränsning.
Men spriten spelade roll. We be do love in that sprit. För enkelhetens skull så startade då Systembolagen en del dotterbolag som drev krogar runt om i Sverige som sen blev Sara. Aha, så det var ju Systembolaget som startade hela den här.
Spritsyltor helt enkelt från början, eller? Mm.
Precis. Mm. Restaurangerna skulle bedriva verksamhet på ett för nykterheten gagnande sätt.
Mm.
Lite som idag, men lite mer hardcore.
Ja, verkligen.
Ja. Lite mer tydligt.
Ja, men inte lika hardcore som till exempel USA, Norge och Finland som införde totalförbud mot försäljning av sprit.
Jaha, jävlar.
The prohibition.
De följer jänkarnas spår där.
För att dra ner den här dödskurvan som liksom arbetarna höll på med.
För det var inte så att de saknade stimulans och glädje i livet, utan det var det här med spriten.
Det är det alltid handlar om. Istället så började vi dir starta ett råskönt klasssystem med klass 1-3 restauranger. Så rika startup bros som älskar paddel, Barolo, och hade OBG med pengar, de gick till klass 1.
Mm,
och där fick de göra vad de ville. De var liksom inte, de var inte påverkade på något sätt.
Mm.
Medans Jack Vegas losers, de fick hasa sig fram nere i klass 3. Liksom.
Mm.
Så i klass 1 så flödade alkoholen och i klass 3 fick man slåss om en macka och en sup. Mm. Så lite som Hunger Games.
Fan. Ja, verkligen.
Staten tog över ish alla krogar. Man fick bara dricka en viss mängd. Det var alltså 3 stycken supar som man fick. Och standardbeställningen, det var 2 vita och en brun. Vad är då 2 vita och en brun, vet ni?
Jag skulle säga att 2 vita är rent enligt brännevin. Och en brun, ja, det är en spottkopp.
Kan det vara 2 snaps och en konjak?
Stämmer.
Mm,
så det var liksom standardbeställningen för att man ville bli lite full. 2 snaps och en konjak, eller ja, och det visar.
Alltså jag menar, det här är enligt dem då bästa sättet att bli lite småknall. Det här borde vi testa.
Mm. Två vita och en brun.
Och se vad som händer. Liksom.
Mm.
Om det räcker.
Ja. Mm. Mm. Så du fick bara beställa de här tre enheterna. Mm. Och för att kontrollera det här så fanns det statliga spritspioner som patrullerade runt och kollade så att folk inte drack för mycket.
Det var inte bättre för...
Precis som Hunger Games. Katniss Everdeen stryker omkring i Göteborgsvarven och pimplar fulsprit. Ja. Vilken jävla dröm. Ja. Tänk om det skulle vara en sån film istället.
Henne hade man ju velat snubbla in i.
Ja, tack. Samtidigt så kommer motboken och skit, men vem fan håller på att palla lyssna om det? Det är bara jobbigt. Den här orwellistiska upplägget fortsätter ett tag, så vi kan ju lyssna lite på vad den kända BNS-entusiasten Leif Mannerström tyckte om det.
Ja, han levde ju den här tiden.
Han levde och frodades under den här. Vi ska bara köra en kort. Och det här är då från P1-meny.
Mm.
För det var ju så här, det fanns ju både en finare matsal och så fanns det då en tredje klass där gubbarna satt. Det var väl en annan gubba också, kan jag tänka mig. Och där var ju något som hette mattvång. Man måste ta mat om man skulle få sprit. Som det hette på den tiden, två vita och brun. Det här var ju precis då samma år så var jag som motboken upphörde, men så man kunde gå till krogen då och få lite grann att dricka. Och då måste det finnas mat, och det skulle gärna vara någon mat som, ja, köksmästaren hade räknat ut att 3 skivor prickig korv, ungefär 1 centimeter tjocka, skulle läggas på kanten av tallriken, och sen så la man på en skopa bruna bönor. Men det fick inte glida ihop. Man skulle lägga det på ena kanten och korven på andra. Och i vissa fall så kunde man lägga en oskalad potatis då, så kallad skinnpotatis då, med skalen på. Och sen så kom servitrisen och hämtade den här maten, och så sparkade de upp den där svängdörren och så gick de in. Och så efter en liten stund så kom maten tillbaka. Då hade gubbarna fått sitt brännvin och det de skulle ha, sin ranson som det hette. Och då skulle jag ta de här korvskivorna och lägga tillbaka på det där bläcket och ösa ner bruna bönorna i kastrullen. Och vid ett tillfälle så hörde jag köksmästaren, han var Ola, och han blev så förbannad. Någon hade börjat äta den där maten, och det var inte tanken, utan den här maten kunde gå ut 4-5 gånger då. Så det var ju väldigt lönsamt. Jag tror det kostade 3 kronor eller 2,80 för mat, så att det blev 15 kronor, vilket var väldigt mycket. För jag menar, en entrecote kostade på den tiden på krogen 7 kronor. Så det här var ju väldigt lönsam, den här maten för krogen, i och med att den nästan aldrig åts upp, va? Utan den åkte fram och tillbaka. Gick under namnet stafettmat. Så var det.
Helt sjukt, levde han på den tiden? Han var med, han stod där i köket och gjorde det här. Lät det som i alla fall.
Ja, så wow. Tack så jättemycket, Leif. Du kan krypa tillbaks in i skafferiet nu, vi är färdiga med det. Hur som helst, efter andra världskriget tar slut så blir ju liksom livet lättare att leva. På många sätt.
Mm.
Så därför så, efter mycket om och men, så beslutar man för att göra om det här hela systemet. Så då slutar Hunger Games också. Mm. Och man samlar ihop alla de här systembolagen i ett och samma bolag. Systembolaget!
Yay! Bolis!
Systembolaget på riktigt, baby! Motboken slopas och lagarna förslappas aningens. Kontrollen upphörde på krogen. Ja, typ. Världens lycka, undrar ni. Hell no! I och med att man kunde köpa vad man ville på Bolis så stört dök siffrorna för krognäringen. Ett försäljningstapp på 40% på alla Sveriges krogar.
Jävla fyllon!
Ja. Och då, vilka undrar ni? Framförallt givetvis klass 3-haken, Jack Vegas-ställena. Folk sparkades, ställen stängde. Framförallt klass 3-haken, dess gäster krökade hemma istället.
Ja, just det.
Mm. 1957 så försvann det statliga krogmonopolet och de klassindelade restaurangerna. En ny era inleds. De statliga krogarna fick lov att locka dit gäster inte bara med sprit, utan också god mat och underhållning. Plus konkurrens från privata aktörer.
Mm, just det.
Nu börjar det tuffna till lite. För...
Visst.
Mm. Man gjorde då vad man trodde folk ville ha. Ölpubbar i tysk stil, Biergarten, var populärt till en början.
Mm.
Man märkte att ungdomar var en köpstark grupp och startade på 60-talet statliga diskotek i dåvarande tidens anda.
Just, ja. Hur dags var det här, sa du?
60. Nu är vi någonstans på 60-talet har vi kommit hit. Med go-go-dansare och cigarettflickor. Kasinoverksamhet. Ett jävla madman-mys.
Ja, verkligen.
Jag skulle vilja att det tar tillbaka det. Det logiska nästa steg var också den heta amerikanska trenden. Hamburgesa! Donken kom till Sverige på den här tiden.
73, nej.
Nu 72, åker vi framåt lite grann. Det har gått fort sedan 1400-talet när vi började.
Ja, verkligen.
Mm, 1973 kom donken till Sverige och 1976 så startades klock. Big Clock hette svaret på Big Mac. Big Dream var en burgare med ananas. Och så fanns det en burgare med bacon och currysås. Men ändå, deras mest råflippade idé var väl ändå falukorvsburgaren. Svenskt folkhem och The American Dream på en och samma tallrik.
Var det här donken alltså?
Klock.
Nej, det här var klock. Alltså var svenska konkurrenten. Mm. Den svensk statligt ägda konkurrenten. Mm.
Men är så falukorvs, det är ju en parisare.
Mm, norrländsk parisare brukar man kalla det.
Ja, precis. Mm.
Ja, det ser man ibland när man är norröver.
Ja.
Men hur som helst, det här gick inte så jävla bra. Från och med 1950-talet så har kurvan i princip pekat neråt. En av de sista andetagen från Sara-bolagen var att köpa upp licensen för att starta upp Pizza Hut i Sverige.
Helt galet.
Det är så jävla coolt. Svenska staten alltså som startade upp Pizza Hut i Sverige. Det är så jävla väl.
Det mötet hade man velat vara med på.
Ja, verkligen.
Grabbar.
Jag har en vision här. Ja, den
och det är bästa med. Det är en jävla skillnad på Pizza Hut och att ta över alla Sveriges krogar för att bekämpa att folk super ihjäl
sig. Det är lite ord.
If you can't beat them, join them.
Ja,
amen. 1985 är vi framme till. Vi har kommit till Cap Orwell. Sara bryts mer och mer ihop. Krogar stänger, krogar säljs. Bolag går i konkurs, bolag säljs. Elden från den en gång så lysande brasan som var Sara-koncernen slocknar i början på 90-talet och askan efter krogimperiet sprids med vinden ut i intetheten. En jävla otur bara att man aldrig fick äta den statliga falukorvsburgaren.
Mycket häftig historia.
Ja.
Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut. Lyssna jättegärna på programmet. Det heter P1 Meny när staten var Sveriges största restaurangägare. Och då får man hela sagan.
Det här är jätteintressant.
Jag skulle jättegärna vilja testa hela den här menyn med två vita, en brun plus den här bruna bönor, några tjocka
prinskorven,
några tjocka prickikorvar och någon brödbit eller vad det var.
Skinnpotatis.
Ja, precis, skinnpotatis.
Riktigt hardcore. Och det kostar ändå några spänn. Ja, 2,80 va?
Det är också som är roligt med det här, det är att våran svenska alkohollag, den har ju suttit kvar där från tidigt 1900. Anledningen till att man måste ha ett tillräckligt kök för att kunna servera riktig mat. Det är ju för att folk söper ihjäl sig.
Det lever kvar. Frågan är om folk skulle göra det utan det här. Min svärfar en gång i tiden, han jobbade inom Sara-koncernen som kock. I Uppsala bland annat, i Stockholm och sedermera i Kalmar. Och jag menar, det var en tsunami av tyska kockar som kom. Mm. Ja, men det var som att Sara-koncernen sa att de hade inte så mycket bra kockar. Och det var inget yrke i Sverige riktigt. Det var kallskänkeri och sådär, men kockar var inte så vanligt. Så att det var ju väldigt mycket tyskar som la grunden till det här.
Det här har vi ju pratat om, men tyskarna har ju lagt grunden för det svenska folkköket helt enkelt.
Ja, men svenska lite så, Sara-koncernen och deras...
Vad var den sista Sara-restaurangen i Konka, vet vi det?
Nej, men lyssna på P1 Meny när staten var Sveriges största restaurang. Så får du säkert reda på.
Just det här också att man gör ett monopol av restaurangbranschen är ju sjukt.
Ja, de hade ju alla krogar. Du fick ju inte starta en egen
krog. För du måste ju ha avreglerat en massa privata ställen på resans gång. Jag menar, för det fanns ju...
Eller helt enkelt tagit över dem.
Ja, bara
Nu är det vi som bestämmer. Det blir falukorvsburgare. Det blir bruna bönor och skinnpotatis.
Det blir ananas på burgarna.
Men vad skönt att vår liksom trångsynta alkohollag har sin grund från liksom 1800-talet när alla söp ihjäl sig.
Brännvinsbältet.
Ja, men verkligen.
Men klock finns ju kvar.
Gör det?
Ja, det är väl en eller två va?
Ja, men typ. Det finns två stycken ställen. Jag bilade förbi en klock här nu på min väg norrut ifrån Kalmar, eller från Skåne.
Men det måste vi ju besöka.
De har ju fått någon typ av liksom sån resurgence senare år.
Är det inte Sundsvall som har en klock? Eller är det Gävle?
Pratar om Frasses nu.
Men jag kommer ihåg att jag käkade mycket på klock när de fanns. Alltså way back.
I Uppsala fanns det närmast.
Är det bra?
Deras burgare var bättre än Donkens.
Ja.
Ja. Det var
de hade en konstig saltgurka också.
Det är straightway ticket to clock blir det ju.
Ja, ja, faktiskt. Ja.
Någon som kanske jobbade på en Sara Krog kan vara Isabel Egger som har skickat in en historia.
Ja, okej. Okay.
Jobbade på en rockklubb tidigt 90-tal. Jag vet inte ifall det var... Ja.
94 så, var sista, ja. Så det är lite chans.
It's possible. Den första som fick tillstånd till 05. Där var det tillåtet att som servitris sparka folk på smalbenet om man inte kom förbi med brickan som var full med turkisk pepparshots. Mm. Det var också tillåtet att jaga folk och dra dem i håret när de försökte smita från spyande lagt under bordet. Det var antingen pröjsa 500 spänn eller torka upp själv som gällde. Det här känner jag igen.
Vi har blivit manual
från Sara Krog. Sparka på smalbenet om du kommer fram.
Vi är i regel lite förklädda på restaurangen, men man måste få ta i med hårhandskarna kan jag tycka. Det är klart att man ska få ge en örfil när det känns rätt.
Men det är ju också det var inte länge sedan som jag jobbade med att om någon i personalen torkade upp en spya så fick de 500 spänn.
Jaha, som en bonus.
Ja, självklart. Och om någon var påkommen med att spy, då var det torka upp själva eller betala 500 spänn.
Ja, men jag känner också igen det här. Ja,
jag trodde inte att det här var borta. Det här var ganska nyligen.
Relativt vanligt, i alla fall i nattklubbssvängen.
Ja. Ja, nu har de rätt att spy i sin egen ficka.
Det här är ju också väldigt, väldigt bra. För 500 spänn för nattklubb är inte mycket pengar. Nej. Och det här betyder att så fort en spya syns så springer ju personalen för att vara den första som drar upp den där. Nej. För du får en extra röding i fickan. Liksom.
Här har du min spya, check på den. Mm.
Det var fantastiskt när jag var med och drev en nattklubb. Eller ett fik som var en nattklubb vissa kvällar.
Mäktigt.
Upp i norraste Norrland. Och så gick man ner på toaletten och såg att någon hade räknat riktig pizza. Och man bara, fan, behöver jag städa upp det? För då visste jag inte om det här.
Nej.
Jag bara, fan, behöver jag städa upp det här själv? Nej, jag ringer till städ. Och bara, ursäkta, men jag har en spya här. Ja, jag kommer!
och sen så
kommer en snubbe upp och börjar städa. Och så ser jag liksom i backen på väg upp så kommer två till. Jag springer.
Du bara, vad fan är det som händer?
Ja,
vad sjukt.
Fantastiskt.
Ja, men det är väl härligt. Men det här med spyor på krogar och så vidare. Jag tänker på Gamla stan i Stockholm, 1600-tal. Det var ju krogar i varenda fastighet.
Mm.
Små krogar och det var fylla och det var ju tjo och kim och mord. Och,
det var bättre då.
Men jag menar, det är lite sjukt. Som franciskaner, ska vi inte gå dit och käka?
Det
är ju en sån här klassisk öl.
Jag var där för inte så länge sedan faktiskt.
Som har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Och jag tycker det är lite häftigt. Så någonstans i det, ur det har det spirat en kultur som sedan staten satte kniven i.
Nej, men jag tycker, ska man uppleva det här på riktigt, då ska vi ju klä upp oss lite. Gå till Gyllene Freden och skjuta ut oss ordentligt och krypa ut därifrån.
Ja, jag är med.
Gå in alla Bellman.
Och vi börjar med två vita och brun.
Ja, två vita och brun och lite bruna bönor. Herregud.
Innan vi ens har satt oss.
Vilken toppenkväll.
Det här kommer bli ett grupparbete för oss. Ja. Men innan det har vi ett sista grupparbete att klara av tillsammans. För tiden börjar rinna ut för dagens avsnitt. Like sands for the hourglass. So are the days of our lives.
Äntligen.
Så, vad brukar vi säga? Köp strumpor!
Köp strumpor.
Köp T-tröjor.
Mm. Barblades.
Gå in på H&M och köp strumpor. Nej, vad ska jag? Gå in på hand på restaurang.se. Eller hand på restaurang om man ska vara sån internet-savvy. Hålla på. Barblades är coolt så att man kan öppna flaskor.
Vinöppnare.
Vi säljer också takeaway-lådor med bruna bönor och skinnpotatis och prickigkorv. De kommer färdigkylda. Gå in på patreon.com. Mm. Kolla läget. Mm. Gör det bara. Mm. Ja, gör det bara. Kolla, kika lite.
Eller spara pengarna. Och gå på krogen.
Eller spara pengarna och gå på krogen. Man får göra precis vad man vill. Ja. Vi lever i en fri värld. Till skillnad från tidigt 1900-tal där man inte fick göra vad man vill. Och det här ska vi ta tillvara på, mina damer och herrar. Var fria. Var ni. Var vaksamma. Var friheten själv. Tack för idag. Fred, kärlek och fanet. Vi som har gjort programmet heter Jesper Borgenstrand, Jens Fritjofsson, Henrik, DJ Hångel Olsen och Charlie Petrelius. Hej då!
Hej då!
Ha det så kul på restauranger. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.